Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Frustrerade över att utredningen inte leder framåt rent tekniskt och att det inte verkar finnas några som bevittnat något konstigt, så finns där ändå ett spår. För styvdottern, Ganetta Haggart, hade ju rest från sitt hem i Florida för ett viktigt ärende. Hon hade begärt skilsmässa från sin make Robert Haggart och tanken var att hon skulle infinna sig i domstolen i Farwell på onsdagen, det vill säga dagen efter dådet, och där skulle hon då få igenom skilsmässan. Nu tänker du, det är ett solklart motiv. Grip honom.
Ja, något i den stilen kanske.
Ja. Men det är inte helt solklart för polisen. Det är nämligen så att Robert Haggart försvann för 8 månader sedan.
Oj, ja, men det där känns ju nästan mer som att...
Han tog sitt pick och pack och drog ifrån Garnetta utan att säga någonting. Och det här paret hade bara varit gifta i några månader och familjen, Ganettas familj då, de kände honom knappt. Egentligen borde ju Haggart också infinna sig i rättegången, men den skulle genomföras oavsett om han var där eller ej, hade man beslutat. Och det är ju inte så konstigt att Ganetta vill skilja sig från en man hon inte har hört något från på 8 månader. Så en psykisk sjuk galning lät mer troligt för polisen. Tills Michigan State Police kollade upp hans register. Han dömdes till 10 års fängelse 1975 efter att ha våldtagit en ung flicka, men blev frigiven efter 2 år.
Varför det?
Ja, han hade väl skött sig bra eller någonting.
Oj.
Det brukar ju vara så att man blir frigiven ganska snabbt. Kanske inte 2 år bara, men ja, det finns ju värre fall. Och under tiden han varit tillsammans med Ganetta så arbetade han i en auktionsfirma som den som ropar ut. Företaget han jobbade för tyckte att han var helt chill. Men de blev lite förvånade då när han plötsligt en dag sa upp sig och slutade samma dag. Och det hade kommit in anmälningar mot honom för att ha bedragit och fifflat med checkar. Detta var i samband med att han helt plötsligt försvann, så man misstänker att det kanske var därför han valde att gå upp i rök. Polisen efterlyser honom såklart, men inser att det kan vara svårt att få tag i honom. Det blir torsdag morgon, alltså... Var det...
2 dagar efter.
Ja, precis. 2 dagar efter. Och en man vid namn Harry Jordan, som äger en liten restaurang i Haletown, som är en liten tätort i närheten av staden Jasper i Tennessee. Han sitter och dricker sitt morgonkaffe, han bläddrar i tidningen och plötsligt så bara sätter han kaffet i halsen. För han känner väl till det massmord som skett i Michigan. Hans rumskompis har precis för några dagar sedan åkt till Michigan för att hälsa på familjen. Och det är just hans rumskompis som står som efterlyst. Robert Lee Haggart. Robert är inte bara hans rumskompis utan närmsta vän och de delar då en enrumslägenhet ihop. Harry vet inte vad han ska göra. För han kan inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att hans vän Robert skulle vara kapabel till något sånt. Men till slut inser han att om Robert är oskyldig så kommer han ju släppas. Polisen vill ju bara ha tag i honom. Så han kontaktar polisen som direkt åker dit och förhör Harry på allt han vet. Och det visar sig att Robert är en man med mycket humor, men kan uppfattas som en spelvink bland andra. Robert älskar sin Yamaha 700 och brukar alltid köra runt på den. Därav har han fått namnet Motorcykelbob.
Ja, jag har en fråga.
Mm?
Hur kom mördaren till huset? För att om han tog en annans bil därifrån, hur tog han sig dit då?
Mm?
Gick han dit?
Vi ska se om det
eller
kanske...
Eller fick han skjuts?
Eller åkte han på sin Yamaha 700?
Ja, precis. Nej, men...
Ja, det kanske kommer. Robert hade varit borta från måndag till onsdag kväll. Han hade sagt till Harry att han skulle ta bussen till Michigan för att hämta ut lite sparpengar på en bank där. Han skulle nämligen köpa en ny bil. På onsdagskvällen hade han parkerat sin nyköpta bil. En vit Buick LeSabre med mörkblå linjer bakom Harrys restaurang. Och de hade tagit en öl tillsammans.
Oj då.
Robert var avslappnad och glad. Och berättade att hans släktingar i Michigan hade det bra.
Bättre än någonsin.
Nu har Robert dock åkt iväg med Harrys kusin. Till ett hus som den här kvinnliga kusinen har i Alabama. Vid gränsen till Tennessee. För Harrys kusin jobbar nämligen på hans restaurang och Robert hade blivit lite förtjust i henne. Nu har ju utredningen då verkligen fått ett genombrott om man säger så. Det känns ju lite misstänkt. Men det finns bara ett problem med att han befinner sig i Alabama vid gränsen till Tennessee. Kan du gissa varför?
Det är inte deras distrikt.
Exakt. Den här polisen, eller egentligen sheriffen då, han hade ingen rätt att gripa Robert då han befann sig utanför hans jurisdiction. Område, ja. Ja, okej.
Okay. Ja, det är deras distrikt, med andra ord.
Okej, okay, distriktområde. Men, när Harry Också. Harry är det enda namnet jag försöker säga på svenska. Harry. Harry. Jag tänker fortsätta säga Harry. Men när Harry, efter övertalan, kontaktade Robert och bad honom komma tillbaka till Hale Town eller Jasper, så åkte Robert direkt. Antingen så hade Harry en bra orsak till att Robert skulle behöva åka tillbaka, eller så är Robert fruktansvärt korkad, för Robert borde ju misstänka något, kan man tycka. Men det gör han inte. Han och Harrys kusin åker tillbaka i Roberts nyköpta bil för att såklart hamna i polisens fälla, det vill säga i en vägspärr de satt upp innanför gränsen.
Mm. Snyggt.
Efter att en civilbil diskret hade skuggat dem från när de körde ut från det här huset i Alabama, så blir Robert minst sagt förvånad när han beordras att gå ut ur bilen med händerna över huvudet och bli omringad av 13 män som siktar på honom med sina vapen. Men Robert tar det lugnt. Han gör liksom allt han blir tillsagd. Och han ber att de ska släppa Harrys kusin. Han säger: släpp flickan, hon vet inte vad det handlar om.
Oj.
Förmodligen med en annan dialekt.
Så han nästan bekräftar med en gång då att han har gjort det typ.
Ja, alltså, och det är nog kanske inte så konstigt att han berättar med en gång, för att
han åker ju bilen från brottsplatsen.
Ja, precis. Han verkar ju förstå varför de har försökt hitta honom. Och kvinnan släpps efter att man har förhört henne, men hon hade inte så mycket att komma med och var mest typ förvirrad varför allt det här, den här uppståndelsen. Och kanske är det inte så konstigt att han medger ganska omgående att han vet vad det här handlar om, för vid förarsätet i Woodrey Posts bil gör man ett fynd.
En revolver.
Jajamän. Man finner en fulladdad revolver som man sedan kan konstatera är mordvapnet. Plus två revolver till. Efter att man gripit Robert så gör man ytterligare ett fynd när man gör husrannsakan i hans och Harrys lägenhet. Nämligen en skjorta och ett par jeans med ett flertal blodfläckar på. Blodet har samma blodgrupp som två av barnen hade. Man hade ju inte DNA på samma sätt här då, men de hade samma blodgrupp som barnen hade. Samtidigt som Robert sitter häktad och utredarna samlar allt fler bevis, så begravs Lindas familj på First Baptist Church i Clare på söndagen. 5 dagar efter morden. Människor var såklart lättade över att gärningsmannen åkt fast och väldigt, väldigt, väldigt tacksam över det här polisens intensiva arbete. De var även såklart fruktansvärt berörda över vad som skett. Och kyrkan var fylld under begravningen. Den var så fylld att de fick montera upp högtalare så folk kunde stå utanför. Det var över 400 människor där som kom för att sörja med familjen. Som kom för att sörja familjen. Och de flesta kände dem inte, men såret satt djupt hos alla. Totalt besökte över 1000 personer Posts gård under lördagen och söndagen för att visa stöd och sörja. En vecka efter morden lämnas en portmonnä in till polisen.
En plånbok då?
Ja, precis, en plånbok. En man hade varit utanför en restaurang som låg bredvid en väg man oftast brukar ta när man reser mellan Michigan och Tennessee. Han hade hittat den i en sopcontainer. Det fanns inget av värde i den, förutom för utredarna. För där stod nämligen namn och adress till Woodrey Post. Alltså Lindas mamma. Denna container innehöll inte bara portmonnän. Några dagar tidigare hade en annan man letat efter tomburkar och funnit en dunväst som såg rätt så ny ut. Det var bara det att den hade några mörka fläckar på framsidan. Men han tog hem den och bad hans fru försöka tvätta bort dem. Vilket hon gjorde. Men när de då fick höra om portmonnän och morden och alltså allt det här som har hänt, så förstod de plötsligt vad de mörka fläckarna var för något. Och mycket riktigt, det var blod. Och det var blod som tillhörde offren.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kvinnan som Robert åkte till Alabama med, det vill säga Harrys kusin, berätta för polisen att hon hade varit med när han hade köpt den här dunjackan. Det var precis innan han hade åkt till Michigan. För hon var nämligen med då i butiken när han gjorde detta. Och alltså Robert Lee Hargert är en märklig mördare. Och polisen bara förundras över det här konstiga beteendet. För det var ett välplanerat mord. Eller massmord. Han kanske inte hade räknat med att alla skulle vara där på plats, men han lämnade inga spår efter sig, han flydde i offrets bil, men...
Ja, det måste jag säga, det känns ju som att det var planerat att ta bilen eftersom han sa till sin kompis Harry att han skulle iväg och köpa en bil.
Ja, men han liksom, det, någonstans där, alltså någonstans efteråt... Så var det som han tappade helt. För det var ju liksom, vad ska man säga, han hade avlägsnat alla spår på platsen. Men sen har han liksom stulit den här bilen och åkt omkring i själva offrets bil även efter. Och revolven i bilen hade han enligt sig själv då när han frågade, men varför gjorde du inte av med den? Då hade han sagt liksom att jag hade inte råd att göra mig av med den. Och alla de här kläderna med blodfläckar av samma typ som de här två barnen. Eller det blev liksom säkrat på något sätt. Även om det inte var DNA-analys på samma sätt så var det ändå väldigt troligt. Och jag kan i och för sig förstå att lägger man någonting i en container, man tänker den töms för snart eller vad som helst. Men man kanske ändå kan tänka sig att... Nej, jag vet inte. Man kanske kan lägga den i skogen eller någonting.
Ja, det känns ju... Inte så ambitiöst. Nej. Efter han var klar. Det känns som han orkade inte riktigt med det där.
Nej, precis. Han gick in och liksom tog en liten middag och bara, vad fan, jag kanske ska ändå slänga dem här.
Det var inte så att han var chockad då, på något sätt.
Det är en bra tanke. Det har faktiskt inte jag tänkt på, att han faktiskt blev chockad efteråt. Men sen så beskriver ju Harry att när de väl tog ölen så var han rätt lättad och glad. Men det kan ju också vara en del av chocken. Det är faktiskt helt sant. I rättegången så visar Robert inga tecken på ånger. Men det är ju inte så ovanligt i och för sig. Och en släkting vittnar, alltså en släkting till Grant Hargert, det vill säga Roberts fru eller exfru, vittnar om att hon hade pratat med Granetta samma dag som hon mördades. Och då har Granetta berättat att kvällen innan, det vill säga på måndagen där, så hade Granetta hört knackningar på sitt fönster.
Ja just det, då var ju hon redan hemma hos sina föräldrar, ja, på grund av rättegången.
Precis.
Så det var alltså på mordplatsen hon hörde dagen innan.
Mm, exakt, och det var vid midnatt då, så hon hade redan gått och lagt sig. Så därför öppnade hon inte, eller ja, hon var också ganska skärrad över vem tusan knackar. Men då hörde Granetta att den här personen har gått runt huset fram till huvudentrén, och Granetta sa att det var Bob, Robert då, motorcykelbob som hon hade hört då hans, eller för att hon hade hört hans röst och hon kände igen den.
Hon hade alltså hört Bob då, hans röst utanför.
Ja.
Vad sa hon, vad hon hade hört honom säga?
Jag ska gissa på att hon att han hade sagt då, Ganetta, är du där?
Ja, okej.
Det är min gissning. Jag har inte fått fram vad han sa exakt. Men vittnet berättar då att Ganetta var riktigt omskakad. Och jag kan tänka mig att det var så att Ganetta även har berättat detta på morgonen för sina föräldrar. Eller för fru och herr Post då. Därav så kanske inte Wardry Post, det vill säga Lindas mamma, var så förvånad över att Robert hade dykt upp. Däremot så var hon väl förvånad att Robert hade dykt upp med en hagelbössa. Men i alla fall, man fick även kontakt med en busschaufför som uppgav att Robert Haggard hade åkt med honom den 15 februari till Detroit med honom då. Och Robert var en av 36 passagerare då som busschauffören hade haft med på resan. Och han hade kommit ihåg Robert tydligt då Robert hade frågat om möjligheten att ta sig vidare från Detroit till Farwell. Robert hade berättat att han skulle dit i ett skilsmässomål. Och nästa vittne var en chaufför från North Star Bus Lines som hade då kommit ihåg Robert, för Robert är typ en skäggig person. Så han säger att jag kommer ihåg den här skäggiga passageraren. Och han berättar att Robert hade hoppat av strax före midnatt den 15 februari. Och då hade han hoppat av ungefär 1 kilometer väster om Farwell. Så förmodligen så har han då gått till fots fram till Posts gård. Gård. Och vad blev då domen, undrar du, eller hur? Vad tror du?
Ja, okej. Okay. Han blev definitivt fälld.
Nej.
Han blev inte det?
Jo.
Ska gissa på en dom. Men det känns ju, det är ju barn som blev mördade. Han bröt sig in i deras hus. Det känns som det också lägger till lite. Att han bara var där dagen innan känns ju nästan också värre. Han snodde ju en bil. Ja, han fick ju 10 år på 70-talet för en våldtäkt. Då känns det ju som att det här nästan... snackar vi om någon livstidsgrej här, eller?
Det gör vi.
Vi gör det alltså.
Ja, han dömdes till 6 fall av mord, överlagt mord. 1 uppsåtligt mord och 1 mordförsök. Haggard dömdes till livstidsfängelse för vart och ett av de 7 morden. Så då blir det ju 7 livstidsstraff. För mordförsöket fick han 30 års fängelse. Och Robert beskrivs som väldigt kall och väldigt opåverkad när han fördes ut ur rättssalen.
Åh fy fan. Så landar på 200 år drygt.
Ja.
Säkert.
Men efter 2 år frisläpptes han.
Nej.
Nej, jag skojar. Nej. Ja du, det här var alltså familjemordet i Michigan. Vad ja. Tycker du?
Oj, ja det var ju väldigt hemskt mord. Tråkigt när barn mördas, uppenbarligen. Ja, konstig mördare. Det känns ju på något sätt skumt. Det är ju inga tvivel om att han var psykiskt sjuk. Han hade ju varit inne i fängelse sen tidigare då för en våldtäkt. Konstigt att de inte hittade spår i snön. Tyckte jag var lite underligt. Var det ingen snö? De körde ju in i en snödriva.
Mm.
Då tänker jag, ja det kanske det var nyskottat möjligtvis. Eftersom det hade bildats en snödriva. Men nej, jag förstår inte riktigt just det. Eftersom det var ju sån närtid då. Hur han undkom snön. Han kanske hade snöskor på sig. Snöskosmördaren här. Ja, det har varit något.
Stora diddelfötter.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men... konstigt men... att han söker upp familjen så. Ja.
Ja, men just det här att... Det är ju vanligt, eller vanligt, det är klart att det är inte vanligt med mord egentligen. Det är mer vanligt än vad det absolut borde vara. Man borde inte mörda. Men just det här med att en kvinna tar ut skilsmässa och därav så slår det slint för mannen. Men att om man själv då har varit borta från sin fru utan att säga någonting i 8 månader och hon till slut tänker att okej, nu är det nog dags att skilja sig, att han då liksom får helt bli helt galen. Jag tycker liksom så här, han kanske ändå borde ha och just att han är så professionell när han utför det, men att han helt plötsligt bara, att det bara slår slint liksom, att han fortsätter åka den här bilen.
Man fick nästan bilden av att han inte riktigt orkade. Han orkade inte riktigt komma undan det. Han gav upp lite. Fick jag bilden av honom?
Ja.
Han tappade helt ambitionen efter själva mordet.
Ja.
Han var så ute efter hämnden typ. Och så kanske han inte leta riktigt efter någonting efteråt.
Det kan ju förklara varför han, när Harry ringer och bara... hej Robert, du, jag vet att du är i ett hus med min kusin där i Alabama, men jag tänkte bara, kan inte du komma hit antingen till gränsen till Tennessee, eller om du kan komma till Jasper? Och han bara, ja visst.
Ja, jättekonstigt. Det låter jättekonstigt.
Det låter lite som att han typ fattar att okej då, jag gör det.
Ja, det är svårt att sätta sig i huvudet på en sån psykopat.
Ja,
är det ju.
Ja, verkligen.
Speciellt om vittnesmålet stämde där med att hon ska ha upplevt att han varit utanför dem innan, så någon form av att han ska skrämma henne och sånt. Det, ja. Kanske det var originalplanen.
Ja, du menar så? Att han egentligen bara skulle skrämma?
Jag vet inte. Nej, det tror jag väl inte. Det känns ju konstigt, men det... Konstigt att han ens var där dagen innan och skrämde upp dem känns ju plötsligt lite värre allting då. Han kan ju inte veta att om det... de skulle ha middag.
Ja.
Eller hur? Allihopa där. Det är någonting jag inte riktigt hänger med på heller. Att de barnen skulle nattas när det är middag. När de kommer dit för att äta middag. Det, och att de ska nattas innan det. Känns lite konstigt på något sätt i min tidsram där.
Ja, jag tänkte också på det. Att det låter ju inte så. Men man kan ju tänka att den här lilla bebisen ska
nattas. Ja, det är ju rimligt. Ja.
Den kan ju ändå så här förståeligt nattas vid klockan. Jag tror det är 7:30 ungefär. Men en 10-åring som ska gå och lägga sig 7:30. Men man kanske byter om till pyjamas.
Ja, det finns ju förklaringar för det där säkert.
Ja.
Men det känns ju lite som att han kanske inte var beredd på att det skulle vara middag och hålla igång den dagen han kom in där. Det kan hända att han inte visste om att det skulle vara barn där.
Mm.
Att han sköt dem ändå, för att han är en psykopat och han blir inträngd i ett hörn. Han kan inte komma undan annars. Och han bryr sig inte, uppenbarligen.
Nej.
Men han kanske bryr sig mer än vad han trodde. Och att han inte riktigt kände att det var värt att försöka fly från det efteråt.
Mm.
En teori, och den kanske förskönar lite honom på något sätt. Och det är inte meningen, men det känns ju som att det är ju inte omöjligt att han inte visste om att barnen skulle vara där.
Nej.
För det känns konstigt att han skulle kunna planerat in att de ska ha familjemiddag, hur han nu skulle vetat om det. Han visste ju om att hon var där på grund av domstolen.
Precis.
Det visste han ju.
Ja.
Och det var väl antagligen henne han ville hämnas på framför allt då. Nej, konstigt. Och, ja.
Ja, det är väldigt konstigt. Det kanske bara var tur att han hade på sig handskar och inte lämnade några fingeravtryck. Och... För vad jag verkligen fick för känsla av det här fallet, det är att polisen, de fick så sjukt mycket resurser. De fick så himla, var det liksom Michigans, alltså alla resurser sattes på det här fallet. De var väldigt, väldigt, väldigt grundliga i när de gick igenom huset, när teknikerna, det tekniska försökte hitta spår. Det här med fotspåren, sa jag i nu att de inte hittade några fotspår?
Ja, nej, det har du inte nämnt än.
För i och för sig så kan det vara så att jag klipper bort det där. För att, men, eller nej, det kan jag inte göra. Det är en relevant fråga. Men jag läste någonstans med fotspåren att de kanske inte då hittade fotspår. Att det hade redan snöat igen.
Ja.
Men det var ett löst fall, trodde du?
Jag trodde det... Jag trodde det skulle vara olöst först när du började berätta det.
Mm.
Men det var ju väldigt tydligt att det var han redan från början.
Ja.
Så sett. Jag tänkte kanske vara en luring först, men...
Nej, och jag tycker så här att varför jag valde att berätta han också just det här ärendet, det var för att det var ju så polisen såg det. Så att det var ju lite såklart för att liksom berätta händelsen och man undrade ju vad fan är det här för gärningsman. Men det är ju också utifrån hur polisen såg det, för det tog ett tag innan de kopplade, vad heter det, Robert till det här. Och de trodde inte heller att han hade någonting med att göra med sakerna. Så det var inte helt solklart, även om det är nu i efterhand när man läser allting och gjort research, så ser man ju väldigt tydligt att det var väldigt solklart att det var han. Framförallt också att han erkände.
Nej.
Men det finns inte så mycket om det här på internet, utan det är faktiskt tack vare Nordisk kriminalkrönika 1984 av Agnar Ulvedal.
Jag förstår inte en grej riktigt. Han hade ju med sig både en revolver och ett hagelgevär. Man åkte buss till platsen. Hur går det ihop? Hur gömde han dem i en väska då eller något? Någon bag kanske?
Jag tror det. Jag tror han hade någon bag. Men det är konstigt att det inte fanns mer i vittnesberättelsen att han har haft en stor bag liksom. Men det kanske inte är så konstigt om man åker så långt egentligen.
Nej, det är...
Men däremot så tror jag verkligen på det du sa. För jag undrade också varför han har med sig dels hagelbössan och revolven. Men det är ju som du säger att det är mycket lättare att ha två vapen som man kan liksom variera med ifall...
Ja, det är ju väldigt vanligt att använda dubbelpipiga hagelgevär. Så du har liksom två bulor du skjuter iväg. Och sen är du ju tvungen att ladda om dem. Och det tar ju tid. Och om du ska döda en hel familj så känns det ju rätt opraktiskt. Då är det bättre om hölstrad revolver redo.
Ja men precis. Men det värsta tycker jag det är ju att han... Den enda han använde revolven på.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Och det var ju barnen.
Ja.
Och då öppnar han bildörren och ser till att de dör. Var han rädd att de skulle ge vittnes... Ja, det känns som att det var...
Det totalt. Känns konstigt, ja. Det känns ju jättekonstigt. Han kan ju inte vara maskerad. Han kan ju inte ha varit maskerad. Då hade han ju låtit dem gå, antagligen.
Ja.
Tänker jag direkt. Om det inte var just för död. Det kan ju... Det är svårt att veta. Det är synd att de inte har några kommentarer på hans motiv till det.
Ja, precis.
Man skulle vilja veta lite i huvudet på honom där om det här var, om han gjorde det här av någon form av njutelse att döda folk, eller om det var hämnas på henne. Vilket det antagligen var, i någon form av utsträckning var ju det här för hämnas på henne.
Ja.
Sen är han ju en psykopat som antagligen gillar att döda folk. Men ja, konstigt, för som du säger med barnen just, att han skulle vara rädd att de skulle vittna mot honom då, eller känna igen honom på något sätt. Det känns ju konstigt.
Ja, och dessutom så vet man ju inte om han var maskerad eller inte ens.
Han lär ju inte varit det, tänker jag, eller? Då hade, ja.
Ingen som lever har ju sett, kan ju vittna om det.
Nej.
Och dessutom så...
Det känns ju som om du ska hämnas på någon, då vill du ändå att personen vet om i slutet att det var du. Får jag en känsla av att om jag skulle vara en psykopat och en mördare så skulle jag nog inte gått in maskerad. För då känns det ju inte som att hämnden är lika ljuv, om man ska säga så.
Nej.
Det känns som att en mördare vill att offren vet om att det är dem. Sen beskrev han som att han hade ett stort skägg.
Ja.
Känns svårt att maskera skägg på något sätt.
Men han kanske kunde rakat sig in i alla fall.
Det kunde han ju gjort.
Det är verkligen underligt. Jag ska bara läsa upp här mina anteckningar på engelska och se ifall det kommer fram någonting här. De här uppgifterna kom senare då. Police say infamous Farwell killer Robert Lee Robert Lee Hoggart strangled and killed Midland woman in 1977.
Oj, ja.
Men det här visste man inte då.
Man visste inte det då. Hur kom man på det i efterhand? Det känns jättekonstigt.
Man kopplade då Robert med det här. Den här artikeln publicerades 24 juli 2009.
Okej.
Okay. Så då, det styrker ju att...
Det styrker ju att han tyckte om att mörda folk. Att han njöt av det. Att det inte var någon missförstånd med att han inte trodde folk var där och att han försökte bara hämnas på henne. Det stärker ju att han faktiskt ville att de skulle vara många nästan. Han kanske väntade på att de skulle ha en sammanträff innan dödade dem.
Mm, ja men precis. Och han kanske... Man vet ju inte vad han, om han och Garnetta hade haft någon kontakt innan. Det vet man ju inte. Hon kanske bara hade stött på honom och sagt att jag vill inte se dig mer, vi ses i rättegången, kommer ha en familjemiddag. Alltså man vet ju inte.
Det är konstigt, var bodde han när han var där? För han var ju där dagen innan han utförde mordet.
Nej, han kom ju på midnatt. Ja, du menar så, han kom på midnatt. Han kanske övernattade i ladan då eller någonting.
Ja, för att det går inte riktigt ihop för mig att han kom fram vid midnatt till, vad heter det, Farwell.
Ja.
Och ska ha hörts utanför huset då.
Ja.
Då lär han ju gått raka vägen dit. Men han väntar då alltså 18-19 timmar innan han utför mordet.
Mm.
Det känns konstigt.
Det är jättekonstigt. Han kanske sov över hos John.
Grannen.
Ja.
Ja, det är ju inte omöjligt. Han kanske trodde de bråka.
Exakt.
Ja.
Tack så jättemycket för att du var här, Martin.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, och det är inte sista gången heller. Utan jag har ett fall till dig som du kommer finna ännu mer intressant än detta, kan jag lova.
Oj, ja men det låter jättespännande faktiskt.
Ja. Men tack så jättemycket, Martin, att du har varit med och medverkat.
Ja, tack så mycket. Det har varit roligt.
Det hade ju varit roligare om det var Erik Segerstedt.
Men ja, det hade det nog varit.
Ja, men vi kanske får in lite klagomål, men det har ju varit kul ändå att ha det här. Har du någonting mer att tillägga?
Nej, det har jag inte. Kul att vara med.
Ja.
Häftigt mord.
Intressant.
Intressant mord, menar jag. Det var kul att vara med. Det var ett intressant mord.
Intressant fall.
Jätteroligt att vara med. Det var ett väldigt intressant fall.
Tack.
Varsågod.
Ja, men det blir väldigt bra. I'm in a killing state.